Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till det 30:e avsnittet av Sportklubben, LT-sportens podcast kring SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Jakob Schelin och idag har vi ett specialavsnitt som vi har laddat för egentligen sedan säsongstart men som vi fått skjuta på av olika skäl. Men nu blir det en summering av SSKs höst och till min hjälp idag har jag Viktor Jansson som driver HA-siffror på Twitter och Johan Myrberg, supporterprofil som också är med i supporterklubbens styrelse. Nu rullar vi in. Ja, Viktor och Johan, välkomna. Hur är läget?
Tackar. Fantastiskt.
Vi spelar in det här några dagar för jul. SSK har spelat 27 matcher av 52. Vad är er känsla precis inför helgerna här?
Att det kanske blir en ganska hektisk jul för på SSKs kansli.
Ångestfylld. Alltså jag brukar ändå tycka att med åren så har jag liksom fått mer distans till de liksom sportsliga framgångarna och motgångarna. Men jag har faktiskt sovit lite dåligt de sista dagarna. Det ska jag faktiskt erkänna över det här. Mm.
Vi ska dissekera hur hösten har varit, hur spelet har sett ut och vi ska dela upp det i olika delar av spelet. Vi ska prata om defensiv zon, offensiv zon och vi ska prata om special teams. Sen ska vi titta lite på vad vi tycker att man kan förändra för att det ska bli bättre. Men bara för att summera där vi står idag, så efter 27 spelade matcher har man 28 poäng och ligger på 13:e plats under kvalsträcket tillsammans med Troja Ljungby. På, är det rätt eller är det Vita Hästen som har trillat ner?
Nej.
Nej, det tror jag stämmer.
Man har bytt sportchef under säsong. Anders Eldebrink är tillförordnad sportchef istället för Mikael Samuelsson. Och man har sparkat två ledande spelare i Tobias Lindberg och Colin Smith. Ersatt med tre nyförvärv hittills under säsong i Filip Barklund, Nikola Pasic och Matt Marsnew. Trodde ni inför säsong att vi skulle sitta här i december och prata om SSK under ett kvalsträck?
Nej, det trodde inte jag i alla fall. Det är i alla fall långt under både mina värsta, vad ska jag säga, värsta scenarier som jag såg inför säsongen, så hade jag inte riktigt med i beräkningen.
Nej, det är samma för mig. När jag kollade på de andra lagens trupper så tänkte jag att det kanske kan bli svårt att knipa en topp 8 plats, framförallt en topp 6 plats som kanske var liksom det uttalade målet, men även topp 8 tyckte jag kanske såg, inte att det skulle vara omöjligt men lite svårt, men kvalplats hade jag inte trott på heller.
Hur stor skräll är det då att det går så pass tungt igen? Det är ju liksom ett lika utsatt läge som 14-15 nu helt plötsligt.
Nej, men jag tycker att det är en stor skräll. Jag tycker inte att vi har en egentligen har en trupp som behöver ligga där. Det tycker jag inte. Jag har väldigt svårt att förstå att vi ska behöva hamna i det läget faktiskt.
Och det är det vi ändå skulle försöka ge oss på och försöka förstå vad det är som har gått snett här idag.
Jo, men nu är det ju mycket enklare för nu har vi ju sett allting. Men ja. Liksom så, men det är ju en stor skräll alltså, det måste man ju säga. Det måste väl vara Hockeyallsvenskans kanske största skräll förutom att det faktum att, ja, kanske tillsammans med det faktum att Kristianstad går väldigt, väldigt bra och att HV inte är så överlägsna som alla trodde innan säsongen.
Mm. Ja, framförallt det här med Kristianstad, hur de vänder från att spela negativt kval till att vara med topp 6 i år, det är ju en intressant historia. Och det är ju så, det är jättelätt att vara efterklok, men samtidigt så ibland förstår man saker först i efterhand. Det går ju att tro och tycka om hur en trupp ska bli och så, men det finns ju alltid en osäkerhetsfaktor. En värvning kan ju se bra ut på förhand och inte slå väl ut, och det kan bara av orsaker som man ser först senare när hur allting passar ihop och så vidare. Men vi ska ta oss an den här uppgiften och jag tänker att vi börjar i den defensiva sidan av spelet, för man börjar ju bakifrån när man bygger ett lag som det heter enligt klyschan. Och om vi tittar på det så kan vi konstatera att SSK släpper in mest mål i 5-mot-5-spelet. Man är ett av de lag som har släppt in mest mål totalt i hela serien. Och man släpper in det första målet i nästan alla matcher. Nu överdrev jag lite, men 17-27, det är sämst i ligan också tillsammans med AIK och Tingsryd. När ni ser SSK spela försvar, vad tänker ni om det under hösten här?
Målvakterna har väl kanske inte överpresterat, för att uttrycka det milt.
Vi börjar där då med målvaktssidan, för det är ju grundbulten på något sätt. Mikael Samuelsson valde att egentligen chansa på att värva Nikita Tolopilo från Belarus. Ganska oerfaren, gjort några KHL-matcher men mest spelat i farmarlaget där i Minsk. Och det är i kombination med att man då har Fredrik Bergvik som på två säsonger har spelat under 30 matcher i Hockeyallsvenskan för Södertälje. Men som man då lade stort förtroende vid och såg att han skulle kunna ta en större roll i det här målvaktsparet. Redan på förhand såg det ut som ett risktagande, framförallt då med Tolopilo. Ser ni på det nu i efterhand?
Ja, det var ju vågat. Det var ju, och alltså, vi var väl många som var kritiska till det. Men samtidigt, alltså, det hade ju kunnat vara en riktig guldklimp. Men jag vet inte hur de har tittat på mycket video, säger de, och scoutat honom väl. Det är klart de har gjort det, men det är ju ändå svårt att få en uppfattning och jämföra den belarusiska ligan med Hockeyallsvenskan. Kanske inte det lättaste heller. Det är lätt att säga, men jag hade ju valt en annan väg. Jag tyckte det fanns andra målvakter som gick till andra lag som SSK hade kunnat titta på istället.
Mm. Man ska ju inte underskatta heller att flytta till ett nytt land och allting vad det innebär runt omkring, och ett språk som man inte behärskar. Han är ändå rätt ung, så att jag menar, det är klart att det fanns mycket risker med just den rekryteringen, samtidigt som, precis som du påpekar, Jakob, man bedömningen man gör av Bergvik och hans liksom kompetens gör man egentligen på ett väldigt, väldigt litet antal matcher över två säsonger, och det är ju knappast en bra måttstock för att bedöma om en spelare är en första målvakt. Jag menar, med facit i hand, det blev inte bra, det tror jag vi kan konstatera. De har inte kommit upp på den nivån man behöver ligga på i Hockeyallsvenskan. Sen kan man inte lasta hela försvarsspelet på målvaktssidan, men det är klart att det är en del av problemet att vi har målvakter som allt för sällan vinner matcher på egen hand åt oss.
Mm. Jag hade nog också förlängt med Bergvik, kan jag väl säga. Även om det var ett väldigt litet sample size, så tycker jag, förutom de första matcherna han gjorde när han kom till SSK direkt från Division 1 där, när det såg skakigt ut, så har han ju spelat upp sig och haft väldigt fina siffror faktiskt. Dock på ett litet sample size. Därför hade man kanske velat haft en lite tryggare lösning som andra val. Även om man kanske inte skulle gått efter någon uttalad första valvakt, så i alla fall någon som man vet lite mer om.
Nej, jag tror att, jag tycker inte heller att förlänga Bergvik är inte fel i sig, utan det är ju förstås att man tar en så pass stor chansning vid sidan om honom.
Precis.
Det är där det blir problematiskt.
För det är ju verkligen så, när man signar Nikita så är det är en stor förtroendeinvestering i just Bergvik, att han ska få den utvecklingen som man då behöver, snarare än att man hoppas att det är Nikita som ska ta det språnget. Och det är ju där någonstans som satsningen har gått fel, eftersom Bergvik inte har kunnat vara den klara ettan än så länge. Han har inte gått från att vara habil till att vara riktigt bra än i Hockeyallsvenskan. Det är lite för många puckar som trillar in. I slottet är han ganska bra målvakt. Han är topp 7, topp 8 i Hockeyallsvenskan på rädda skott i sektorn. Så han tar de här många av de tuffa skotten, men det läcker in lite puckar på styrningar eller under benskydden och vid stolparna och så där, som egentligen inte borde gå in. Och det är de där målen som verkligen kan dränera för ett lag. Jag tycker man kommer ganska långt på en målvakt som tar det han ska om man har ett hyfsat försvar. Men man kan inte liksom tappa in de här billiga puckarna, och det tycker jag vi har sett lite för mycket. Hade Bergvik varit på en nivå där han hade kunnat prestera 35-40 bra matcher, då hade det inte varit ett lika stort problem att utvecklingen inte fanns där, eller inte än så länge i alla fall, har kommit på Nikita Tolopilo. För då hade han spelat 15-10 matcher istället. Och då klarar man sig om man har en tydlig etta. Men ja, Bergvik har inte tagit det klivet än, inte tagit chansen. Och då ser det ut som det gör med SSKs målvaktspar. Och det var ju risken man tog. Behöver man värva en ny målvakt?
Om man kan få in en målvakt som blir över någonstans utifrån, som man tror kan hålla en väldigt, väldigt bra allsvensk klass, så ska man ta den chansen. Därför att det kan skänka ett helt annat lugn till försvaret.
Jag tror också att träffar man rätt, så är det en väldigt effektiv quick fix. Och SSK har ju visat att det inte är helt omöjligt att hitta kvalitativa målvakter mitt under säsong. Det har de gjort flera år i rad.
börjar bli en tradition som du skrev på Twitter.
Ja, exakt.
Men jag tror att det är jätteviktigt om man gör en sån grej att man inte... Det får inte vara en liksom ytterligare en chansning, för då tror jag det är bättre. Då skapar man bara oro i truppen. Det är bättre att det måste vara någon som man är ganska säker kan gå in och leverera på nivån.
Mm. Målvakterna är inte det enda i försvarsspelet här. Hur ser det ut framför dem under hösten här? Det var ju trots allt backsidan som SSK hade mest kontinuitet på. Man förlängde med Nordsäter, eller gjorde den övergången permanent från Leksand. Förlängde med Erik Ullman. Och sen är det egentligen bara Alexander Anderberg som är en värvning inför säsongen då, förutom lånet av Alexander Brännstam som kom lite senare under försäsongen. Hur fungerar försvaret? Om man tittar på siffrorna så är det SSK i botten 5 i princip alla kategorier försvarsmässigt. Släpper till mycket skott, mycket chanser i fel ytor. Vad är det som gör att det blir så här? Jag ser ju ett lag som från början av säsongen försökte bygga en identitet på forechecka och vara aggressiva. Både i offensiv zon, vi såg det i Skoda Trophy mot Djurgården till exempel. Men också i defensiv zon där man ville gå ut och sätta press runt sargerna. Sen hände någonting på vägen. Man kanske blev försiktiga när det inte fungerade. Jag kan inte sätta fingret på det riktigt just nu. Men man blev mer passiva, man blev krympte boxen mer och prioriterade liksom att hålla motståndarna på utsidan. Fick inte alls samma liksom tryck i sargen och vann inte tillbaka pucken. Och det ledde till de här extremt långa bytena i försvarszon som vi ofta ser. Och nu känns det som att man inte har det här höga försvarsspelet heller. Finns inte den forechecken som vinner puckar och så? Vad ser ni?
Jag håller med din analys där, att de har korrigerat det lite längs med vägen. De vart ju i första matchen mot Björklöven vart de ju väldigt hårt straffade. SSK gjorde ju i den matchen ganska bra första period tycker jag, men Björklöven kontrade ju sönder SSK och hade extrem utdelning och det resultatet hängde med ett tag. Så jag tror att det gjordes en del korrigeringar efter det, att man skulle spela lite mer safe, inte vara lika aggressiv för att inte släppa till de här klara lägena emot. Och då har man blivit lite kanske för passiv istället.
Är det SSKs Erik Hamrén mot Holland ögonblick?
Ja, kanske.
Skrota spelsystemet på ett dåligt resultat?
Kanske. De pratade ju väldigt mycket, alltså av förståeliga skäl. Så den där matchen spökade ju ganska länge. Även om man spelmässigt kanske... Det låter konstigt att säga, men det var ju inte en fullständigt usel match från SSK.
Nej, men sen får man inte glömma att vi hade ju också haft en rätt bedrövlig försäsong. Och det är klart att det satt i huvudet också. Jag tror att hade man liksom spelat bra hela försäsongen hade man inte reagerat så hårt på den där matchen.
Nej, visserligen. Men jag tycker på försäsongen att det kanske var mer det offensiva spelet som inte funkade än det defensiva spelet.
Precis, om det var något man gick in med i säsong och tänkte att men det här kommer funka för SSK, det här kommer bli en styrka, så var det ju just försvarsspelet och pressen. När SSK var som bäst och faktiskt skapade grejer på försäsongen, så var det ju när man checkade fast motståndarna och vann pucken, tog tillbaka den efter avslut och fick bibehålla tryck. Det var inte så att man dyrkade upp några försvar med passningskombinationer eller kom in med fart under skridskorna över blå linjen, utan det var ju mer tryck ner pucken, tryck fast mot sådana, jobba till sig den och cirkulera i offensiv zon. Få skott, vinna tillbaka, upprepa, sådär. Inte så glamoröst, men en arbetarhockey. Under resans gång har man ju tappat den biten också, tycker jag. Nu förlorar man närkamper till höger och vänster istället. Både i defensiv zon och i anfallszon.
Sen är ju frågan, hur mycket beror på spelare? Jag menar, och hur mycket beror på spelsystem? Och hur mycket beror på självförtroende? Det är ju också någonting som man måste fundera på. För jag menar, det som du säger, det finns en kontinuitet förra året. Sen visserligen tror jag att det fanns spelare som inte är kvar. Som var otroligt viktiga för liksom våra siffror. Framförallt hur man tog sig ur egen zon i fjol. Och satte igång spel. Men det är också någonting man måste diskutera. Vad är det som inte funkar? Och gällande självförtroendet så är det väl ofta så här att när man åker på lite storförluster och sådär, så börjar man kanske spela lite enklare. Man blir lite mer att man kör lite mer sarg ut. Man får lite sämre första pass och sen blir det liksom en ond cirkel också.
Tycker ni att SSK spelar så mycket sarg ut? Jag tycker inte det. Det känns som att man försöker spela väldigt mycket på blad fast man fixar inte det.
Precis, man försöker men det går inte. Mm. Man ligger långt ner i ligan när det gäller kontrollerade utgångar.
Mm.
Och ganska, alltså när det gäller att dumpa ut så är man ju också ett av de lagen som dumpar mest ut ur egen zon faktiskt.
Man är det ändå?
Ja, om man tittar okay. på. Jag har lyckats snoka upp lite siffror från Sportlogic. Som...
Och det där är ju väldigt, det är en väldigt dålig kombination om man vill driva spel. Alltså ja, det är ju en... Sen är ju då frågan beror på att... Jag menar, jag tycker ändå att det finns spelare i laget som jag ändå skulle bedöma på backsidan som är liksom hyfsat skickliga med puck. Liksom. Jag är inte säker på att vi skulle behöva vara där egentligen jämfört med många andra lag i Hockeyallsvenskan.
Nej, men det är som att jag har gått troll i som den tekniska nivån på passningar och mottagningar. Lite tror jag också det handlar om det som man bäddar upp för sin medspelare och dels hur man positionerar sig utan puck. Jag tycker det ofta är dåligt med alternativ för den som har pucken. Eller så skapar man ett ännu sämre läge för en medspelare. Bara de senaste matcherna så blev det ett mål när man slog en jättetrött dropp ner till Ullman bakom eget mål som alltid försvinner för. Och så tappar man puck och så blir man fast i zon. Kasse. Eller liksom det här målet som jag tycker von Sivers fick mycket skit för mot, om det nu var en Almtuna hemma eller så för någon vecka sedan, där SSK egentligen har puckkontroll i egen zon och ska bara starta ett uppspel, men där man väljer en kort pass och sen plötsligt så blir man uppkäkad av en press och så tappar man puck och så blir det mål. Det är ju sådana lägen som inte borde hända. Jag vet inte om det är system eller om det är spelförståelse där man ställer sig i en yta som man faktiskt inte kan ta emot pucken i, eller där man passar till en spelare som uppenbarligen kommer få problem så fort han får ta emot den. Och det är mycket sådana där grejer som gör att man ställer till det för sig själva, både i egen zon och på väg ur den, och så går det ut över försvarsspelet sen för att man kanske tappar den i ett läge där man är på väg fram, så är man oorganiserad och så vidare, får man lägga massa energi i defensiv zon. Och ja, visst, vissa saker kan man ju säkert förklara med spelsystem eller spelförståelse av vad man behöver göra taktiskt, men det är också mycket som det känns som att är så fundamentala problem som inte ska behöva finnas på den här nivån. Alltså att man kan slå en pass på 4 meter utan att någon är i vägen och så blir den alldeles för hård så medspelaren kan inte klara av att ta emot den. Det finns ju egentligen ingen annan förklaring än som du är inne på, Johan, kanske självförtroende där.
Ja, för jag tror ju inte att jag har ju svårt att se att om du skulle sprida ut våra backar i andra föreningar imorgon och ge dem liksom 3 veckor så tror jag att de skulle prestera ganska bra. Jag tror att det är liksom ett kollektivt självförtroende just nu. Men det jag satt och funderade på också, Victor, när jag tittade på siffrorna som du skickade över till oss var ju att nu är jag inte expert på att tolka siffrorna, men att även motståndarna har mycket kontrollerade zone entries mot oss. Tolkar det rätt? Att vi är ganska dåliga på att stoppa motståndarna och låta dem komma in ofta med pucken under kontroll i våran försvarszon?
Ja, absolut. Sen är det alltså relativt till SSKs övriga siffror, det är ju faktiskt spelet utan puck är SSK lite bättre på än spelet med puck. Sen betyder inte det att det är något jättebra ändå. Jag tror de ligger, det som du pratar om, där är de 9 i ligan. Alltså att tillåta motståndarna att komma in med kontroll.
För lyssnarnas skull, kan du dra de defensiva relevanta siffrorna, Viktor?
Det som jag har tittat på lite grann, det är just det som Johan nämnde, kontrollerade ingångar emot och tillåta passningar till slottet. Att stoppa, att bryta, alltså att inte låta motståndarna komma in i zonen överhuvudtaget, hur mycket motståndarna dumpar, det ser ju inte så bra ut. Man ligger på undre halvan i alla de kategorierna. Även om jag som sagt passningar mot slottet och kontrollerar gångar, motståndarna är det som ska vara bäst på.
Men med bäst då betyder fortfarande
nedre halvan. Nedre halvan, kanske inte sämst i ligan, men nedre halvan.
Och där tänker jag att det är viktigt att förstå då är att när det gäller att komma in i försvarszon för en motståndare med pucken under kontroll så har du förstås en ganska stark koppling också till hur forwards och center beter sig i försvarsspelet. Det är ju inte liksom Det är ju inte en ren backproblematik, och det är klart att om det är enkelt att komma in med pucken under kontroll, det kommer ju i sin tur då skapa en högre kvalitet på avsluten man kommer komma till för motståndarna. Mm. Vilket förstås gör det jävligt svårt för både backar och målvakt.
Och bara för att bygga vidare på det här att man försvarar ju som en femma, så tycker jag att det går att se en tendens där Södertälje har problem med utsortering av markering i omställning, defensiva omställningar. Och särskilt då på kanske den tredje spelaren i kontringen. Och det är ju lite av ett, det är ju såklart ett kollektivt ansvar, vem som att ta beslut och liksom dirigera rätt. Så att man inte går två på samma spelare eller prioriterar bort den farligaste och så vidare. Men det är också lite av ett center- och forwardsproblem att man måste ta det ansvaret och plocka upp spelare, ta hem jobbet. Och det, de omställningarna är inte alltid de bästa, eller besluten är inte de bästa. Man kanske stöter där man borde falla och så där. Det tycker jag också landar en del på individnivå. Vilket är lite av en besvikelse. Var det något man ville, som jag tror att man ville åt, så var det också att få lite fler tvåvägsspelare. Alltså framförallt bättre defensiva spelare den här säsongen. Det var ju ganska tydligt att man valde bort en del offensiv eldkraft så att säga. Men jag tycker inte alls man har fått den defensiva liksom, potentialen heller, eller kunnandet i värvningarna. Och det är en brist.
Sen är alltid frågan, vad är egentligen liksom rotorsaken? Alltså det är ju, du kan ju då börja titta i offensiven, och att vi väldigt sällan kommer in med pucken under kontroll, och då kanske det är väldigt mycket oftare att åka på snabba spelvändningar bakåt. Så att det är liksom, det blir alltid, man hamnar alltid i en hönande läget när man börjar bryta ner de här siffrorna, i och med att vi egentligen är svaga rakt igenom i alla kategorier, både offensivt och defensivt, så blir det väldigt, väldigt svårt att peka på att var uppstår liksom huvudproblemet.
Där får man väl vara så ärlig och erkänna att man förmodligen är lite liksom, man hänfaller åt sina tendenser och sina förutfattade meningar och sina kanske idéer om hur man vinner matcher i ishockey. Där kanske Jörgen Bemström och Dennis Bosic främst är försvarsinriktade tränare, så blir det naturligt för dem att börja, men vi måste prata om försvarsspelet och det här behöver vi sätta först, sen kommer anfallet. Så tänker ju många. Jag kanske är mer av den skolan att jag tycker att det största problemet för SSK är att man inte kan kontrollera pucken tillräckligt bra, och att man därför får tillbringa otroligt mycket tid utan den och försvara sig. Mm. Och hade man kunnat hantera den bättre, ha ett bättre support och ett tajtare lag som avlastar och ger varandra alternativ, då kan man bygga ett anfallsspel och då blir det mindre tid i försvarsspel. Det är i alla fall, det tycker jag är roten till problemet. Jag vet inte hur ni ser på det.
Jo, jag är enig att hålla med dig där.
Jag tror ju att mycket av problemet med anfallsspelet skapas redan i zone exits. Alltså att man är svag i zone exits. Och sen följer det med att man blir svag i zone entries, för att man sällan kommer med pucken under kontroll. Och sen kommer man ner i anfallsspelet. Och sen får man då kanske försöka jaga fatt på pucken. Och då är det klart att man kommer till sämre avslut än vad motståndarna gör. Och jag tycker att det var lite talande, jag tror det var Jörgen Bemström man intervjuade efter förra matchen. Man pratade om att man fick mer avslut längre från mål, att man kommer på utsidan motståndarna. Men det är ju också kanske lite för enkelt, för det är frågan då, hur kom man in i zon? Hade man pucken under kontroll när man kom in i zon? Så att allting börjar ju bakifrån i anfallsspelet också. Och det är liksom, det är väldigt, väldigt svårt att dyrka upp ett försvar när du får börja med att ödsla 10 sekunder, 15 sekunder eller 5-10 sekunder på att få tag på pucken efter att du har liksom kommit in med den utan kontroll. Så att allt hänger ihop på något vis.
Vi glider över i en diskussion med anfallsspelet, så jag tänker att vi flyttar fokus dit. Ibland spelar man fast sig redan liksom på väg upp över egen blå och skapar problem för sig där. Det är sällan, i alla fall om man jämför med motståndarna, som man har samma flyt i passningsspelet, att man sätter pucken till spelare fart. Där tycker jag att Passage har visat på någonting som har saknats. Han kommer in och har fart och kan få med sig pucken genom neutral zon och också skapa tid både för sig själv och för laget att sätta upp spelet när han tar sig över blå. Det där har man ju verkligen saknat den här säsongen. Men Viktor, skulle du kunna dra de offensiva statsen här lite som för att sätta ramarna för den diskussionen?
Mm, visst. Om man kollar på Alltså de övergripande siffrorna, alltså gjorda mål, det är ju ganska, den kan alla se. Där ligger SSK 12 av 14 när det gäller att göra mål i styrka.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kolla på förväntade mål. Det är väl i stort sett målchanser. Alltså hur många avslut har man? Varifrån kommer de? Vad har hänt innan? Och så vidare och så vidare. Så utifrån det kan man se hur många mål SSK förväntat göra från de chanserna de har. Och då ligger de 13 av 14 i ligan. Så att man gör ju väldigt lite mål. Men man... Men trots det så överpresterar man sitt XG. Så att man skapar väldigt lite och man utnyttjar de få chanser man får väldigt dåligt. Sen som Johan var inne på tidigare så kommer man in med kontroll in i zon. Det är bland, de siffrorna är bland de lägsta i ligan. Man är absolut sist i ligan när det gäller open rushes, alltså 3-2 och 2-1. Man har få passningar i egen zon, eller i offensiv zon, få skott. Få skott från slottet, få passningar till skottet och så vidare.
Det där med att man är sist i ligan på att få uddamanskontringar. Det måste ju hänga ihop med, tänker jag, med att man dels ofta vinner puck i egen kortside. Man väl vinner puck i egen zon. Och att det tar för lång tid och man har ingen fart när man spelar sig ur det. Så dels så finns det ganska få spelare i laget som kan åka skridskor snabbt. Och framförallt få som kan... göra saker med pucken i hög hastighet. Både liksom ta snabba beslut och leverera den rätt med fart till rätt adress. Liksom. Det jag fastnar för är också att de är också sämst på att skapa chanser på forechecken nu. Den som vi pratade om funkade på försäsongen. Så det, man är liksom varken ett kontringslag eller ett lag som sätter press. Det är som att ja, man har inte den, man har ingen tydlig identitet hur man spelar anfallshockey. Man spelar väl inte så mycket anfallshockey. Det har vi sett den första halvan av säsongen.
Nej, precis. Alltså, tränarna pratar ju ofta om att lägga ner pucken djupt, jobba därifrån, upp och back, få avslut, skymma, få returer och så vidare och bygga målchanser därifrån. Och just att skymma skott, där ligger SSK ganska bra till faktiskt.
Det är inte så konstigt, för de skickar in tre pers där ibland.
Exakt, och är ganska bra på att plocka upp returer också, men det är liksom ändå inga chanser utifrån det. Man har ju ganska låg tid i offensiv zon, med pucken är ganska liten. Vill man spela ett sånt spel så behöver man ju ha mycket puck, mycket tid i anfallszon, få mycket skott.
Är inte det en mall 1A-lösning för hockeylag som har svårt att göra mål, då ska man skapa trafik. Skicka in folk på mål och puckar och så hoppas man på en styrning eller en retur och lite medstuds.
Ja, men det har ju egentligen varit SSKs målbild hela... Med hela det här lagbygget så har man ju velat ha spelare som är starka framför mål. Och med det så menar de stora killar som står och bufflar framför mål. Mm. Det har ju egentligen både Samuelsson och Jörgen Bemsen pratat om.
Men om man ständigt har två spelare framför mål, vilket jag tycker ofta är liksom tendensen när man får ner pucken och faktiskt klarar av att vinna den i offensiv zon, då ser man till att man har en i framför mål och en i höga slott eller ja, i princip på samma yta. Det blir väldigt svårt att bygga ett spel om man bara har tre på utsidan. Eller ibland så är det till och med tre SSK-spelare framför kassen och då är det ju sex man framför mål. Hur hittar man igenom med det skottet? Det går inte.
Nej, speciellt inte i dagens hockey när motståndarna är så otroligt skickliga på att ställa sig i skottlinjen.
Ja.
Det är redan där så är det ju på minus liksom. Det vill bara titta på, nu har inte jag några siffror på det, men jag tror att det är en ganska stor skillnad på antalet backmål 2021 och antalet backmål i svensk hockey 2011 liksom. Det har hänt någonting i både i och med att man började flytta ut Man förstorade anfallszonen, men också, så backarna kom lite längre från målet, men också i hur skicklig man har blivit på att täcka skott utan att kasta sig, som man gjorde en gång i tiden. Så att det känns faktiskt som en ganska dödfödd taktik.
Det är inte så ofta man ser de här gamla hederliga slagskotten när man laddar från axeln längre.
Nej, det är ju någon strumprullare som studsar på två man och går in ibland liksom.
Mm.
Jag ska bara säga att ett ytterligare problem just med det här att lägga ner pucken djupt. Som du var inne på, Johan, så har, eller Jakob, vem det nu var, så är inte så jättesnabba spelare, så att det är inte alltid man hinner först på den pucken heller. Så om motståndarlaget har liksom spelskickliga snabba backar så hinner de oftast först, och då får inte SSK något anfall överhuvudtaget.
Det där får faktiskt tränarna få ta på sig hur systemet fungerar. SSK känns inte som ett lag som dumpar på ett synkroniserat sätt, så att man vet att okej, okay, när kommer vi i det här mönstret så kommer dumpen på den ytan och då måste vi vara först där. Utan det är mer som att man försöker ta sig igenom mittzon och sen gör man det så pass dåligt att man hamnar i ett läge där man är en mot fyra och måste dumpa. Och då chippar man bara ner den och sen försöker man kriga till sig pucken där den råkar hamna. Det är sällan som man ser att bortre forward till exempel har bra fart och så slår man en hård i runden och så är man före backen till bortre hörnet. Man måste kunna kollektivt lösa det bättre systematiskt hur man tar sig fram i banan. Men om Kristianstad kan med... de har väldigt spelskickliga backar i och för sig, men det är ingen namnkunnig trupp egentligen som man har, utan man har byggt upp ett starkt kollektiv. Det måste kunna gå att göra i Södertälje också. Sen är det klart att det hade underlättat att de hade lite mer spelskicklighet på just centerpositionen för att knyta ihop det hela, men så här relativt dåligt mot konkurrenterna ska det inte behöva vara.
Men här måste jag få lacka lite alltså. I vilket läge är det ens, är det rimligt att välja det som liksom någon form av huvudstrategi? Ja, det är möjligen om du har ett fantastiskt bra försvarsspel. Men när vi inte har ett fantastiskt bra försvarsspel, då måste man ju hitta ett spelsätt som ökar möjligheten att göra mål. Men det finns ingen statistik i världen på hockey som säger någonting annat än att du minskar möjligheten att göra mål om du försöker få ner pucken djupt, jämfört med om du försöker spela in i zon. Sen är det klart att det finns lägen där det är smart att lägga ner pucken djupt. Om du leder med udda mål eller om du möter ett försvar i vissa situationer. Så du kan ju inte alltid spela så. Så det är ju liksom så här, men du kan inte ha det som någon form av huvudstrategi. Det funkar liksom inte 2021.
Det känns gammaldags. Det är inte de lagen som vinner slutspel och titlar och går upp längre. Det är inte modern hockey på något sätt. Det handlar om att kontrollera pucken numera.
Och jag tror inte, om jag ska vara helt ärlig, att det ökar våra möjligheter att klara oss kvar heller. Men jag skulle vilja återknyta lite till det du sa där med Pasic. Jag tycker att Pasic är verkligen en spelare som känns som att han kommer öka andelen stunder då vi kommer in med pucken under kontroll i anfallszon. Alltså jag tycker mig bara liksom i ögat se de tendenserna när jag ser matcherna. Att han besitter den förmågan och får den lilla extra tiden med sin snabbhet och liksom sin blick som gör att han kommer in i zon med pucken under kontroll på ett annat sätt.
Alltså Pasic och Marcy nu är det redan i topp vad gäller liksom Corsi och så i laget efter ett par matcher bara. Och det tror jag också kan hålla i sig när man ser hur de spelar. Kanske att de ska spela tillsammans. Jag tycker att man behöver hitta rätt omgivning för de bästa spelarna i laget för att liksom få ut max. Annars är det väldigt lätt hänt att det blir grått över hela linjen. En anledning tycker jag till att resultaten har dalat efter en hyfsad inledning på säsongen, det är ju special teams. I år så började man ju starkt och det var ju, SSK var ju ett av seriens vassaste powerplay-lag i början av säsongen. Och det var också då man hade en liten win streak, ett par matcher där man vann en del straff och övertidssegrar blandat med 3 poängare. Men det hände något sen. Man bestämde sig för att man behövde peta och sparka 2 powerplay-spelare. Tobias Lindberg och Colin Smith. Jag tog fram lite siffror på det där idag. Med dem i laget så gjorde man mål på 26% av powerplayen och var rankat 4 i serien. På de 12 matcherna sedan dess så har man gjort mål på 11% och är näst sist.
Mm. Ja, ord och inga visar. Alltså...
Det var ju mycket det som powerplay byggde på, att man hade Smith och Pollock i varsin cirkel som spelade. Alltså båda var hot, även om inte någon av dem kanske skyttar i första hand, så var båda ändå hot med sina instick och de kunde spela över centrallinjen till varandra och öppna upp. Nu har Pasic tagit rollen han är ju felvinklad egentligen för att stå där i en cirkel. Han är ju en väldigt skicklig powerplay-spelare, men kanske inte att man har hittat rätt roll för honom.
Det blir inte riktigt lika spetsigt när det inte finns det här hotet om ett direktskott som försvaret måste liksom respektera. Det sträcker ändå ut boxen lite. Och det har man ju experimenterat med nu med Pollock och Marcin och felvända och så innan Passage kom in. Men det känns ju här som att det finns, det behövs förstärkningar för att det ska bli vassare.
Ja, sen har vi ju, tycker jag, det som skiljer mot i fjol är ju att det generellt är, alltså det är inte så att vi har haft ett briljant tekniskt powerplay de sista åren. Men vi har haft väldigt, väldigt högklassiga skyttar.
Precis.
På liksom som i båda, både PP1 och PP2. Mm. Och det har liksom inte spelat någon roll hur de har ställt upp det. Utan den har ju liksom suttit i bortre krysset. För att de är så liksom skickliga skyttar. Så att, och det där har vi inte i år. Det är liksom den typen av spelare tycker jag vi saknar.
Alltså, ibland så hade det gått 1,45 och så hade powerplay inte fungerat. Men då lackade Blomstrand ur och så åkte han över blås och sköt han. Och så blev det mål.
Och även om det funkar så var det ganska enkelt. Det var ju liksom, lägg pucken på Blomstrand Olesen eller... Och sen så hänger de det bortre krysset. Och det var ju jävligt effektivt. Mm. För att de var så pass bra skyttar liksom. I år har vi inte den där solklara målskytten. Det är ju bara så.
Det tycker jag är en ganska stor lucka i truppen faktiskt. Just skyttar överhuvudtaget. Mm. Om jag tittar på forwards så är det väl... Alltså, tanken var väl att Harry och Lindberg kanske skulle vara, och Heikkinen då möjligtvis skulle vara målskyttarna. Men det har ju inte alls funkat. Och idag så är det väl egentligen... bara Albert Sjöberg jag ser som är liksom en skjutförst spelare. Alla andra är egentligen vill hellre slå en passning.
Jag trodde att Haag skulle vara det när man såg hans försäsong, för då var han väldigt skottvillig, men där är jag inte om det är dränerat på självförtroende, för det är inte mycket krut i bössan kvar just nu.
Nej.
Men det stora är ju så, även om det hade fungerat, så Lindberg och Harry förra säsongen så gjorde de sina mål nära målet. Runt kassen. Det är inga skyttar som står och smackar på direktskott i cirkeln. Nu lider ju laget av att Harry inte har varit en målskytt som man trodde att man värvade. Det är ju bara så. Han har gjort ett mål på 23 matcher och två andra sist. Det är ju ett jätteavbräck att det inte har funkat bättre.
Men tror ni man har liksom funderat över... Alltså det är klart man har insett under vägens gång att man inte har de skyttarna man hade förväntat sig. Men antagligen så hade man ju behövt sätta upp ett helt annat powerplay från början. Att liksom, vi kommer inte kunna spela på skytt utifrån tekningscirklarna 9 gånger av 10. Därför att vi har en annan typ av spelare. Vi måste hitta andra typer av avslut. Liksom.
Mm. Jag tyckte man gjorde det lite grann faktiskt. Just att man försökte hitta passningar över centrallinjen för att liksom rucka. Och sen den här varianten ner till Alba på bortre stolpen. Den var ju ganska lyckosam i början. Men någonstans har väl lagen läst av det kanske lite grann.
Och Smith försvann också.
Exakt.
Som att vi kände som att han var en viktig del i just att slå de här lite... genomskärande passningarna. Man behöver ju en viss skill för att göra det. Det är ju lite högre risk liksom.
Precis. Och sen dess har det väl också varit lättare att sätta press på Pollock. Mm. Alltså, lätt att överbelasta på den ytan när det inte riktigt finns samma playmaker på andra sidan.
Ja, men det finns väl en väg in där som ska ta platsen ganska snart. Det
verkar ju som det. Att det är nära för Dragan Misevic att återvända till Södertälje. Ska väl vara detaljer som vi ska lösas vad vi förstår innan det är klart. Han har ju inte sin hockeyframtid framför sig, men jämför man bara nu så har han ju producerat fler poäng per match än vad Colin Smith har gjort till exempel. Vad hoppas ni på av Dragan?
Framförallt att han ska ta den platsen i powerplay i vändecirkel. Han kanske inte heller är någon målskytt egentligen. Han är väl också mer en passningsledare, men det blir ändå ett hot med sin skicklighet. Och han har ju ett helt okej skott också. Och han har rätt vinkel på klubban.
Ja, precis. Dragan och Pasic eller Pollock i bortre cirkeln. Det känns som att det skulle kunna vara en giftig kombination.
Jag hoppas ju också att det kanske kommer in en lite ny röst i omklädningsrummet. Liksom, vi har inte berört det idag, men jag tror också att man får inte underskatta det faktumet att vi bytte en väldigt, väldigt stor del av kärnan den här säsongen som hade varit i SSK och visste vad det handlade om och jag jag hoppas att han kan bidra även med liksom att kanske hjälpa till att få upp gruppen. Han är lite äldre, han är mer erfaren. Jag tror att det är någonting som har saknats där i år också. Så det är väl egentligen mina. Men sen håller jag med Viktor om att det inte heller är en skjutförspelare. Men han kanske kan gå in och ta den rollen för att han ser att det saknas.
Det behövs ju också ledare på isen tycker jag. Och det kanske också är en roll som Dragan kan ta. Men hur kan man få det att lyfta? Vad behövs fler värvningar än bara Dragan till att börja med?
Jag vill gärna se en målskytt som jag varit inne på. Eller en skottglad, skicklig forward i alla fall. Sen har jag efterfrågat en center ända sedan i våras egentligen till. Och helst en riktigt bra offensivt skicklig back också. Och eventuellt en målvakt.
Mm.
Det är en lång önskelista.
Jag tror att det är det som krävs.
jag tror det är klart att jag på min önskelista högt upp så skulle jag vilja se en back som kan spela många minuter med riktigt, riktigt bra första pass för att liksom driva anfallsspelet från egen zon. Jag tror att det hade varit jätteviktigt. Jag tror också för försvarsspelets skull att det skulle göra jättemycket om man fick in en målvakt till. Men generellt så bästa möjliga hockeyspelare tillgänglig på marknaden. Det tror jag är liksom, det är nästan så man måste bygga det. För man kan inte starta säsongen längre med luckor att fylla liksom. Nej. Det är alldeles för svårt att hitta kvalitet och alldeles för dyrt att hitta kvalitet liksom. Det är inte som det var för inom situationstecken. Och vad det beror på det vet jag, jag har ingen analys, men jag tror man måste inse att man måste starta säsongen med liksom fullt lag. Det går inte att tro att man ska kunna lassa in kvalitet i oktober. Liksom.
Sen handlar det också om förväntningar. Alltså, vad är SSKs mål nu? Är det bara att undvika kval? Är det det som är det enda som är viktigt i sådana fall? Så, alltså, det känns ju helt klart realistiskt, även om det inte kommer bli enkelt. Men vill man liksom bara hoppa upp ett snäpp och undvika kval? Är det prio nu, då behövs det ju såklart kanske inte riktigt lika drastiska åtgärder som om målsättningen fortfarande är att komma långt upp i ett slutspel.
Fast jag känner ju att just nu så har jag är ju i alla fall panikslagen i mitt supporterhjärta. Jag tror att även för att undvika ett kval så behöver man göra saker. Sen kanske inte att fylla på med en kvalitetsspelare på varje position, men jag tror att man... Det måste till förändringar för att inte liksom fortsätta den här negativa spiralen. Jag tror Pasic var en bra start på de förändringarna. Men jag är inte säker på att vi klarar där.
För ska man vara krass och peka egentligen. Hade det här gällt en annan klubb, då hade man ju sett siffrorna och så hade man sagt så här. Ja, det där ser ut som ett kvallag. För det gör ju det just nu.
Absolut.
Så fokus måste absolut vara att klara kval. Men som du säger så det kommer nog krävas en hel del som behöver bli bättre för att man ska nå dit. Tror ni att SSK klarar sig undan ett kval?
Jag tycker SSK är bättre än Vita Hästen. Men med det sagt så är det svära på att de kommer komma före Vita Hästen i tabellen bara för det. Och Troja tycker jag väl också, alltså Troja egentligen spelar väl helt okej, framförallt försvarsmässigt, men de har ju inte offensiv spets och verkar inte ha möjligheter att plocka in det heller. Varken resurser eller de som de hugger på. Marchenov var väl på gång dit också, men han kom till SSK istället. Så att komma före de två tycker jag ska vara realistiskt, men det är ju långt ifrån säkert.
Vad säger Johan?
Det beror lite på vilken typ av åtgärder man gör framåt, men fortsätter man som man gör nu och idag, då tror jag att det är ganska stor risk att vi liksom hamnar i en kval. Det är också en annan press kanske att spela i SSK jämfört med vad det är att spela Vita Hästen och Troja som alltid var när vi var där nere och grinda i och försöka undvika kval liksom. Det är nästan så att det är väl den typen av bonusar jag skulle gissa inskrivna i deras kontrakt om de undviker kvalspel liksom. Men jag förväntar mig också att man har, det är väl det som är liksom kanske då X-faktorn, att SSK ändå kan skaka fram kanske vissa resurser för att öka möjligheterna att undvika kval på ett annat sätt än vad de andra två kan. Det sista talar för att SSK ska kunna undvika kval, men jag tycker fortfarande risken är alldeles för hög just nu för att inte göra någonting. Alltså, jag skulle säga att låter man det bara gå som det gör nu med exakt samma trupp, exakt samma tränarpar, exakt samma spelsystem och den liksom, det självförtroendeproblem man får och psykologin och allting runt omkring, då är vi uppe i en 60% risk att hamna i kval.
Mm. Nu ska vi gå in på vårt sista segment som vi kallar för fokusfrågan. Något som ni kommer titta lite extra och fundera kring den kommande månaden när det gäller SSK. Så, vad är det för dig, Johan?
För mig är det ju tränarfrågan. Det som jag tror är viktigt är att beslutet man tar i den frågan, oavsett vilket beslut man tar, tror jag kan vara avgörande för hur säsongen utvecklas. Det är liksom förutsatt nu att det inte dimper ner någon riktig kvalitetsspelare som bara, du vet, som det där året Jiri Schlege kom från, som manna från himlen och bara gjorde allt själv. Liksom. På den tiden folk inte förstod sambandet mellan anfallsspel och backar. Så tänkte man, varför tar man in en jättebra back när man har problem med målskyttet liksom. Men om inte den typen, alltså, då tror jag tränarfrågan blir avgörande. Sen vet jag ändå, det beror helt på vad det finns på marknaden, om man ska agera eller inte agera.
Det är ju så, man måste ha ett alternativ som är vettigt. Man kan inte bara sparka för att sparka. Men det är ju verkligen så att strålkastarljuset hamnar ju på coacherna nu ändå. Nu har man ändrat på den högsta sportsliga ledningen, men Samuelsson har lämnat. Och man kommer börja ändra i spelartruppen. Nu måste ju coacherna få det att fungera.
Mm. Och då kommer man ju inte det där. Jag menar, vad är det de måste lyckas med? De måste sätta ett spelsystem som jag tror är, när du anpassar truppen och du får in nya typer av spelare, då kanske du måste återgå till ett mer kreativt spelsystem. Du kan inte hålla på att dumpa bort den här säsongen. Två, du måste ha coacher som klarar av att ingjuta självförtroende i spelarna. Och så får de att se sig själva utifrån som den typen av spelare de egentligen är. Jag tror att skulle nu vi motförbjuda att åka ur, så kommer de flesta av de här spelarna faktiskt ha ett allsvensk kontrakt även nästa år. Det är i mina ögon hockeyallsvenska spelare rakt igenom i den här truppen. Vi ska inte behöva vara i det här läget. Och sen den tredje delen är förstås att få ihop en trupp där man jobbar för varandra. Liksom. Mm. Där man brinner för att få det här laget att lyfta och där man litar på varandra. Mm. Och det är det som ofta blir lite lidande om man byter en hel kärna i början av en säsong. Det är svårt att få ihop laget.
Mm. Viktor, vad ringer du in inför den kommande månaden?
Det är på en sån här radan statistisk parameter att titta på. Men jag landar ändå i att jag är nyfiken på Dragan, hur han kommer se ut. Nu har inte han presenterats ännu, men jag förutsätter att han kommer presenteras snart. Så det ska bli kul att se vad han kan tillföra, vilken nivå han håller idag. Kan han lyfta SSK? Kan han lyfta powerplay? Han har alltid varit en favoritspelare för mig lite grann sedan juniortiden. Jag har följt han ganska noga. Inte i Österrike dock. Men ja, så det blir kul att se.
Ja, men verkligen. Det är en gammal kvalhjälte i stan. Så jag har ju, jag vet inte hur många säsonger som det har varit följetonger kring, om är det nu han kommer hem, och så har det bara blivit skjutet på framtiden hela tiden.
Det finns ju några sådana spelare dessvärre, där med följetonger och så kommer hem eller inte.
Min fråga inför den kommande månaden är om Fredrik Bergvik kommer kunna vara målvakten som hjälper SSK att undvika kval. Jag tycker att, eller jag har gett upp på att Tolopilo ska vara målvakten för länge sedan. Det händer för lite och det är alldeles för mycket returer och puckar som går in där de inte borde gå in och överaxlar där han borde kunna liksom vara vassare. Som i läget är nu så ser jag det enda alternativet man har är att spela Bergvik mycket under en period. Alltså 4-5 matcher, så mycket han orkar. Och så får man se om han lyfter av det förtroendet. Och gör han inte det, då måste man värva en målvakt. Och det är det jag kommer att titta på närmaste månaden. Klarar han av att ta det steget, då är det nu det måste ske.
Mm. Intressant. Ja.
Innan vi slutar här så vill jag att lyssnarna ska få koll på hur man följer dig, Viktor, och hur man hittar dina siffror. För det är väl så att du har pausat din eminenta sajt sskcifror.se nu?
Ja, tyvärr. Det tog för mycket tid. Jag har annat jag ville göra. Så att det finns väl, jag vet inte hur många matcher jag har loggat där, men om man vill titta på början av säsongen, första 15 matcherna kanske eller någonting sånt, så finns det på sskcifror.se. Där finns även tidigare säsonger. Annars kan man följa mig på Twitter på kontot HA-siffror där jag lägger ut lite statistik från Hockeyallsvenskan, lite matchrapporter efter varje match och lite annat. Det blir analys när vi är uppe och halvserien är senad, så kommer lite visualiseringar och grejer kring det.
Det kan jag varmt rekommendera. Så in på Twitter, skaffa ett konto om ni inte redan har och följ Viktors konto där. Stort tack för att ni var med och så får vi se vad vi har att diskutera om en månad igen. Hur SSK lägger till då inför det kommande transferstoppet då i februari. Stort tack grabbar och god jul.
Detsamma.
Och tack till er som har lyssnat och på återseende i mellandagarna.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.